Kapitel 11. Europeisk samverkan. Ett skyddande tak eller hot mot samhällsvärnen. De europeiska samarbetena utgör det andra yttre värnet för samhällsvärnen. Liksom de internationella samarbetena har de sin grund i de många europeiska konflikterna. Inte minst andra världskriget. År 0, 1945, inleddes en europeisk experimentverkstad i syfte att binda tidigare fiender till varandra. Ur en rad institutionella och rättsliga samarbeten utvecklades vår tids europeiska union. Den ursprungliga europeiska integrationen vilade på en insikt om att starka samhällsvärn förutsätter samordning mellan Europas länder. En stabil omvärld är en förutsättning för samhällsvärnen. För att bygga upp länderna efter kriget och möjliggöra ekonomisk tillväxt krävdes samarbete och samverkan mellan Europas länder. Det råder ingen tvekan om att de ursprungliga ekonomiska samarbetena skulle fungera som tak eller yttre värn för medlemsstaterna. Kol- och stålgemenskapen hade dessutom den egenheten att den skulle skapa stark ekonomisk integration mellan medlemsstaterna, inte minst Tyskland och Frankrike. Förhoppningen var och är att binda länderna så starkt till varandra att konflikt blir otänkbart. Fred och stabilitet är nyckelorden. Den ekonomiska och rättsliga integrationen inom EU-samarbetet gick snabbt och fördjupades mycket mer än vad de ursprungliga arkitekterna kunnat föreställa sig. Politisk integration av EU-samarbetet har gått betydligt långsammare och har ännu inte kommit i kapp den ekonomiska integrationen. EU-samarbetets politiska legitimitet har alltid varit beroende av medlemmarna, nationalstaternas legitimitet. EU har genom den starka ekonomiska integrationen blivit ett viktigt verktyg för kapitalintressen. EU-samarbetet kan numera även användas för att begränsa snarare än att skydda samhällsvärnen. EU-samarbetet har fått en tvetydig natur. Ska EU betraktas som ett yttre värn, ett skyddande tak, eller har den starka ekonomiska integrationen gjort EU till verktyg för att begränsa samhällsvärnen? Motsättningarna inom EU har flera skiljelinjer och är inte lika entydiga som i nationell politik. Med populismens framväxt har marknadsliberaler och demokratiska socialister tvingats till ökat samarbete. Kampen om vad EU ska vara pågår för fullt. I samhällsuppdraget är du en del av kampen. Några vill utveckla EU till en federal stat. Andra vill lämna unionen helt. Vad EU ska vara har aldrig varit självklart. Men kampen om Sveriges kanske viktigaste yttre värn är allt för viktig för att stillasittande åses på läktarplats. Mellan snus och jordkällare. Dagens Nyheter skickade efter andra världskrigets slut författaren Stig Dagerman till Tyskland. Bilderna han förmedlade var dystra och mörka. I Wuppertal mötte Dagerman en barnfamilj som bor i en vattenfylld jordkällare. Eländet och fattigdomen är stor. Men föräldrarna skattar sig likväl lyckliga. De har tak över huvudet. Genom Dagermans bilder som sammanställdes i boken Tysk höst skapas en förståelse för ett perspektiv på EU-samarbetet som fredsprojekt. Miljontals familje- och människoöden på den europeiska kontinenten formade en gemensam idé. Krig skulle bli en omöjlighet. Samverkan mellan Europas stater handlar just om detta. Aldrig mer skulle krig tvinga människor till en jordkällare och svält, förnedring, fattigdom och smuts. Vi i Sverige som stod utanför kriget tycks inte ha utvecklat samma starka känsloband till EU. Kanske för att fasorna aldrig var upplevda och personliga. Vår medverkan bygger istället i hög grad på ekonomiska överväganden. I Sverige handlar EU om frihandel, rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. I samband med folkomröstningen om medlemskap var snusets vara eller icke vara huvudsaken. Många var oroliga för att det skulle förbjudas av EU. Fredstanken leder mot starka samhällsvärn, vilket skapar långsiktiga förutsättningar för freden. Stater i samverkan, där man på vissa områden ger upp suveräniteten, lägger grunden för EU-samarbetet. Här finns också plats för utopister som kan drömma om en framtida europeisk federation, ett Europas förenta stater. Snusprillan representerar en annan bärande tanke för EU, ett frihandelns och marknadens Europa. Europeiskt samarbete baseras på ekonomiska intressen men utan stora politiska drömmar. Europarådet. År 1949 bildas Europarådet med Strasbourg i Frankrike som sitt säte. Rådets centrala uppgift är mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Den första konvention som antas i Europarådet var den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, i vardagstal kallad Europakonventionen. I samband med antagandet av konventionen inrättades även en särskild domstol, Europadomstolen, med möjlighet för enskilda medborgare att klaga på den egna staten. Inom Europarådet finns även den europeiska sociala stadgan som särskilt skyddar facklig föreningsrätt och kollektiva rättigheter samt ett system för efterlevnad av de konventioner och bestämmelser som antas. Till exempel riktade en expertkommitté inom Europarådet 2013 indirekt kritik mot EU-domstolens dom i Lavalmålet. EUs ekonomiska friheter ansågs inte respektera grundläggande fackliga rättigheter i tillräcklig utsträckning. Europarådets uppgifter sträcker sig bortom mänskliga rättigheter och består också av demokratifrämjande och värnande av rättsstatsprinciper. Europarådets regelverk har inte haft samma bindande verkan som inom EU-samarbetet. Men i svensk rätt jämställs numera Europakonventionen med svensk grundlag. Ständigt pågående förändring. När den europeiska ekonomiska gemenskapen bildades 1957 visste man inte hur samarbetet skulle utvecklas. Mycket i den grundläggande strukturen var oklart. Det var ett experiment. Inledningsvis var det bara 6 medlemsstater: Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Att samarbetet 50 år senare skulle omfatta nästan hela kontinenten, benämnas unionen, och djupgående påverka och förändra medlemsstaterna var det få som kunde föreställa sig. Ett av de första problemen EU-samarbetet hade att hantera var de gemensamma regelverken. Binder de medlemsstaterna? Har överstatliga regler företräde framför nationella regler? EU-samarbetet fördjupades snabbt under 1960- och 1970-talen och relationen mellan de gemensamma institutionerna och medlemsstaterna förändras i grunden. EU-domstolen ledde vägen framåt. I alla sammanhang där man tillsammans kommer överens om att göra saker gemensamt uppstår ett problem. Hur säkerställer man att de löften man givit varandra hålls när man väl är hemma? Efter att medlemsstaternas förhandlare skakat hand på flygplatsen och kommit hem genomfördes inte alltid de gemensamma reglerna. Några historiska domar från EU-domstolen i början av 1960-talet stängde medlemsstaternas möjligheter till en selektiv sorti från uppgörelserna. Alla överenskommelser gjordes bindande. Medlemsstaterna kunde inte längre välja bara att tillämpa regler som man själv gillade. EU-domstolen fastslog i de 2 målen Van Gend and Loos samt Costa versus Enel att de gemensamma regelverken binder medlemsstaterna. Domstolen bestämde även att EU:s regler har företräde framför nationell rätt. Besluten revolutionerade formerna för internationellt samarbete. Det ursprungliga fördraget innehöll inga bestämmelser om exempelvis välfärd, vård, skola och omsorg. Det var, som många andra frågor, nationella angelägenheter. Men om exempelvis nationella regler om skolstipendier förhindrar den fria rörligheten för arbetstagare, vad gäller då? Vad är huvudsaken? Skola och nationell suveränitet eller fri rörlighet för arbetstagare och överstatlighet? I målet Casa Grande avgjorde EU-domstolen 1974 frågan genom att principiellt göra överstatligheten och fri rörlighet till huvudsaken. I och med det vidgades samarbetets omfattning. En annan fråga som aktualiserades tidigt är vad som egentligen utgör hinder för den fria rörligheten. Fram till 1978 flyttas bedömningarna som en het potatis mellan nationella domstolar och EU-domstolen. Slutligen, i ett mål om fransk svartvinbärslikör, Cassis de Dijon, som ska säljas i Tyskland, sätter EU-domstolen ner foten. Alla bestämmelser som direkt eller indirekt, faktiskt eller eventuellt kan påverka handeln med varor är att betrakta som hinder mot den fria rörligheten. I praktiken blir alla regler i medlemsstaterna potentiellt föremål för EU-domstolens prövningar. I gengäld ges medlemsstaterna möjlighet att rättfärdiga sin lagstiftning. Med tiden sprids principen även om den fria rörligheten för tjänster, kapital och personer. Principen kompletteras också med proportionalitetsbedömningar. Medlemsstaternas lagstiftning ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet med lagstiftningen. Fram till 1980-talet är det EU-domstolen som driver EU-samarbetet framåt. En viktig förändring av EU-fördraget gör politikens möjligheter större. Alla gemensamma beslut behöver inte längre fattas med enhällighet. Det politiska EU-samarbetet får ny kraft och man bestämmer sig även för att närma sig vanligt folk och bli mer demokratiskt. Med det kommunistiska blockets fall fortsätter EU-samarbetet att förändras. När Tyskland, som varit delat i öst och väst, ska återförenas villkorar Frankrike detta med ett krav på ett gemensamt europeiskt valutasamarbete. Eurosamarbetet binder medlemsstaterna närmare varandra. Men i samband med finanskrisen 2008 skapas även stora spänningar. Den stora utvidgningen av EU 2004, när 10 nya medlemsstater anslöt, huvudsakligen från det tidigare kommunistiska Östeuropa, ställdes också samarbetet inför nya utmaningar. EU hade hittills huvudsakligen bestått av relativt homogena välfärdsstater med likvärdiga lönenivåer och förhållandevis hög sysselsättningsgrad. År 2004 blev EU mer mångfaldigt och de politiska processerna i Bryssel mer saktfärdiga. Försök till gemensam hantering av flyktingströmmarna 2015 blir ett nederlag för EU. Spänningarna inom EU-samarbetet fortsätter att öka. I en folkomröstning i Storbritannien 2016 beslutar en majoritet att man ska lämna EU. Samtidigt vinner populistiska partier framgångar i allt fler länder och får mer inflytande i Europaparlamentet. I samhällsuppdraget bör man vara medveten om att EU-samarbetet alltid har varit i förändring. Men med EUs utvidgning och populismens framväxt har dramatiken ökat. Den tidigare ordningen för EU-samarbetet tycks vara i sönderfall, samtidigt som en ny ordning ännu inte vuxit fram. Hur ett framtida EU-samarbete kommer att se ut är inte givet. Ett samarbete med olika perspektiv. Det finns inga officiella förarbeten eller rapporter, med undantag för den så kallade SPAK-rapporten, som berättar hur grundarna av EU-samarbetet egentligen tänkte. Mycket talar för att samarbetet ursprungligen var tänkt att fungera som en frihandelsunion. Men föreställningarna om EU som politisk gemenskap har blivit starkare i synnerhet efter förändringarna och fördjupningen av EUs grundfördrag under 1990-talet. EU är både en frihandelsgemenskap och en politisk gemenskap mellan medlemsstaterna. Man kan beskriva det som att EUs grundkonstruktion bygger på en funktionsfördelning mellan gemenskapens institutioner och medlemsstaterna. På frihandelns område är EUs institutioner självständiga. Här fungerar EU som en teknokrati. Demokratin är svag. På välfärdsrelaterade och sociala områden, skatter, arbetsrätt, fackliga rättigheter och andra för samhällsvärnen centrala områden är demokratin i nationalstaten det viktiga. Medlemsstaterna är här autonoma. EUs lagstiftande institutioner är exempelvis förhindrade att anta bestämmelser om lön och stridsåtgärder. Länge existerade perspektiven frihandel och politisk gemenskap parallellt inom EU. På kapital- och varumarknaderna hade den ekonomiska integrationen stor betydelse. På tjänste- och arbetskraftsmarknaden var den ekonomiska integrationen begränsad. Frågor av central betydelse för samhällsvärnen kunde hållas kvar i medlemsstaterna. Sedan 1990-talet har tjänste- och arbetsmarknaden allt mer kommit att underkastas ekonomisk integration och spänningarna inom EU-samarbetet har därmed ökat. Motsättningarna mellan den överstatliga frihandeln och den nationella demokratin utgör ett av de viktigaste spänningsfälten inom EU-samarbetet. Teoretiskt har frihandeln företräde framför demokratin. Men i praktiken vet EUs institutioner för det mesta att inte utnyttja sitt övertag. De nationella demokratierna kan när som helst begränsa eller till och med som i Storbritannien besluta sig för att lämna samarbetet. Balansen mellan frihandel och demokrati vilar på en ömsesidig insikt om att vardera sida har förmåga att förgöra den andra. Nyckeln till en fungerande terrorbalans är att frågan om vad som är viktigast aldrig ställs på sin spets. I nästan varje lagstiftningsakt eller beslut av EU-domstolen är frågan hur balansen mellan demokrati och frihandel ska åstadkommas. I praktiken är det sällan självklart var gränserna ska dras. Varje avvägning ger uttryck för en intresseavvägning. Genom åren har EU-domstolen bit för bit tagit sig in på de områden som tidigare ansågs ligga tryggt inom välfärdsstatens autonomi. Detta har beskrivits som att EU-domstolen agerat under den politiska varseblivningströskeln. Med andra ord, när det skrivs i kvällstidningarna om EU-beslut har man gått för långt. Nationalstatens räddning. Inte sällan beskrivs EU-samarbetet som ett val mellan två oförenliga ståndpunkter. De som försvarar nationalstaten hävdar gärna att den är ekonomiskt, politiskt och kulturellt oundgänglig. Konsekvensen av detta blir ofta att den europeiska integrationen måste stoppas. Övertygade EU-federalister å andra sidan hävdar istället att nationalstaten är överspelad och föråldrad. Nationalstaten är ett otidsenligt hinder mot upprättandet av en europeisk superstat. Nästan alltid beskrivs den viktigaste motsättningen inom EU-samarbetet på just detta sätt. I samhällsuppdraget finns det goda skäl att tona ner motsättningen mellan nationalister och federalister. Motsättningen mellan de två ståndpunkterna är överdrivna. EU-samarbetet bör snarare beskrivas som nationalstatens räddning. I återuppbyggnaden av nationalstaterna efter andra världskriget var EU en praktisk förutsättning. Utan EU hade nationalstaterna inte kunnat resa samhällsvärnen och skapat ökad trygghet och välfärd. Det är EU som yttre värn som gör nationalstaten möjlig. EU bör förstås som en förlängning av nationalstaten, ett redskap i medlemsstaternas tjänst. Medlemsstaterna har genom EU kunnat rädda nationalstaten från kollaps. EU kan beskrivas som en plats för att lösa gemensamma problem. Det kan vara svårsmält, men EU-samarbetet har underlättat återupprättandet av nationalstatens legitimitet. Federalisterna som vill avveckla nationalstaterna riskerar således helt att förstöra EU. Och omvänt, att sätta gränser för de europeiska integrationsprocesserna skulle riskera att försvaga nationalstaten och minska dess makt och styrka. EUs styrka är den dynamiska förmågan. I samhällsuppdraget bör man undvika att ställa saker på sin spets. Teknokrati med inslag av demokrati. EUs konstitutionella ordning bygger på att den demokratiska folkviljan endast med fördröjning och inom avgränsade områden ska få genomslag. Det har hävdats att det är vilseledande att tala om ett demokratiskt underskott inom EU. Samarbetet grundades uttryckligen på en premiss om att samarbetet inte skulle vara demokratiskt. Grundarna var alla övertygade antinationalister och kom från den politiska periferin. De trodde på överstatlighet som något som åstadkoms av välmenande eliter bestående av byråkrater. Genom tekniska och administrativa åtgärder som eliterna kommit överens om skulle den europeiska integrationen göra konkreta framsteg. Ett förmyndarskap, teknokratin, präglar ännu de demokratiska processerna inom EU. Kommissionen är inte parlamentariskt tillsatt. Det är medlemsstaternas regeringar, inte valen till Europaparlamentet, som avgör kommissionens sammansättning, även om parlamentet kan blockera enskilda kommissionärer. EU-samarbetet vilar i stor utsträckning på att experter som frigjorts från den parlamentariska demokratins villkor förankrar och bearbetar politiken och identifierar och ger förslag till lösningar på vad som anses utgöra problemen i den gränsöverskridande handeln mellan medlemsstaternas ekonomiska aktörer. Men det är samtidigt viktigt att betona att EU-samarbetet utvecklats. I samhällsuppdraget bör man erinra sig om att EU utgör det i särklass mest demokratiska och avancerade frihandelssystemet i världen. EU har som yttre värn bidragit till en av de fredligaste och mest ekonomiska dynamiska perioderna i Europas historia. EU-samarbetet fick redan på 1970-talet en social dimension. Med tiden har arbetsmarknadens parter fått en roll i lagstiftningsprocessen. Den sociala dialogen har stärkt möjligheterna till uppgörelser på EU-nivå. Med Lissabonfördraget upprättades även en stadga för grundläggande rättigheter. EU-samarbetet har också breddats. Med fördragsförändringarna på 1990-talet inleddes ett utrikespolitiskt samarbete och fördjupat samarbete på straffrätten och civilrättens område. Även migrationsfrågor hanteras nu inom EU-samarbetet. En del frågar sig om EU-samarbetet inte blivit allt för framgångsrikt. Finns det någon gräns för vilka frågor som kan och bör hanteras på EU-nivå? Den sociala dimensionen. Fram till början av 1970-talet fanns i praktiken ingen arbetsmarknadsreglering på EU-nivå. Men med tiden har en social dimension med överstatlig arbetsmarknadsreglering vuxit fram. Det finns två ytterlighetspositioner i synen på den sociala dimensionen inom EU. Den ena positionen utgår från kapitalets intressen. De sociala reglerna på den överstatliga nivån ska vara så få som möjligt. Arbetsmarknads- och socialpolitisk reglering är nationella angelägenheter. Medlemsstaterna bör konkurrera med varandra om den bästa regleringen, vilket underförstått betyder att länder med de lägsta sociala kostnaderna, utan anställningsskydd och svaga fackföreningar, ska sätta normen. I EU-sammanhang använder näringslivsföreträdare ibland ett nedsättande begrepp, goldplating, för att beskriva de regler som tillåter medlemsstaterna att ställa nationella krav på det sociala området. Den andra ytterlighetspositionen anknyter till de inre samhällsvärnen, Inom ramen för ett fördjupat frihandelssamarbete krävs ett välutvecklat överstatligt regelverk på det socialpolitiska området. Samhällsvärnen ska regleras på överstatlig nivå. Genom gemensamma regler för samhällsvärnen förhindras medlemsstaterna att konkurrera med låga sociala kostnader, svag arbetsrätt och låga löner. I det europeiska samhällsuppdraget gäller det att hitta en väg mellan dessa två ytterlighetspositioner. Det gäller att motverka underbudskonkurrens utan att förlora den demokratiska kontrollen över samhällsvärnen. Överstatliga regelverk på det sociala området är ofta komplexa kompromisser. Hur regelverken ska utformas är ett område med starka motsättningar. Man kan urskilja två regleringsmetoder. Den ena metoden bygger på stark centralisering och regler som är lika inom hela EU. Tanken är att åstadkomma ett så kallat level playing field mellan företagen. Skyddet för löntagare ska vara likformigt i hela EU. Den andra metoden utgår från att man på EU-nivå antar minimibestämmelser. Ett slags grundläggande skydd som i medlemsstaterna sedan kan kompletteras av mer långtgående skydd för arbetstagarna. Men båda metoderna, level playing field och minimireglering, kan medföra svåra utmaningar, inte minst i Sverige. Den starka självregleringen i Sverige, kollektivavtalsmodellen med fack och arbetsgivare, bygger på ett stort utrymme för förhandlingar och byten mellan parterna. Båda regleringsmetoderna riskerar att begränsa utrymmet för fackliga förhandlingar. Med tiden har det vuxit fram andra metoder för att driva regleringen av arbetsmarknads- och socialpolitik framåt inom EU. Ett av dessa är den öppna samordningsmetoden som bygger på det goda exemplets makt. Man upprättar gemensamma och nationella mål med rapporteringskrav och gemensam övervakning. En annan metod är den sociala dialogen, där fack- och arbetsgivarorganisationer på EU-nivå ges möjlighet att förhandla och träffa uppgörelser som sedan kan omvandlas till bindande överstatliga regler. I samhällsuppdraget står den huvudsakliga kampen fortfarande mot kapitalets intressen. Utmaningen är att utforma de överstatliga reglerna på det sociala området på ett sådant sätt att medlemsstaterna självständigt kan fortsätta bygga starka samhällsvärn. I varje medlemsstat har samhällsvärnen sin särart och det gäller att möjliggöra för variation. Federalism och integration. Överallt där man organiserar sig på flera nivåer uppstår komplicerade frågor om vad som ska göras på de olika nivåerna. Exempelvis vad i ett förbund beslutas lokalt på klubben, på avdelningen eller för all del centralt på förbundet. Måste turordningslistor eller stridsåtgärder godkännas centralt? Redan i det fackliga uppdraget lär man sig federalismens grunder. Federalism är ett begrepp som används för att beskriva beslutsfattande på olika nivåer. Det finns stor variation av hur makten i olika frågor kan fördelas. Federala strukturer kommer i många former, men i grund och botten rör det sig om två huvudvarianter. Starkt centraliserade eller starkt decentraliserade. Även inom EU aktualiseras frågan om vad som ska beslutas av vilken instans. Hur ska medlemsstaternas olika regelverk integreras med varandra när regleringen flyttas utanför nationalstatens gränser? När regelverken från olika medlemsstater ska föras samman på överstatlig nivå kan det göras på två olika sätt. Den ena metoden brukar kallas negativ integration. De lagar och bestämmelser som gäller i medlemsstaten upphävs, men utan att ersättas av nya överstatliga regler. Det kan till exempel gälla tullar eller annan handelsreglering. Den andra metoden är positiv integration och är mer ambitiös. Lokala eller nationella regler ersätts då med ny reglering på den högre nivån. Det är den positiva integrationen som särskiljer EU från andra frihandelssamarbeten. Inom EU kan man på en rad olika områden skapa ny reglering på överstatlig nivå. På EU-nivå är kampen mellan positiv och negativ integration ständigt pågående. För kapitalets del är i regel negativ integration mest önskvärd. Det är genom att upphäva nationella regler som man kan få bort friktionen för handeln. Kapitalet är oftast begränsat intresset av överstatlig reglering. Om den nya regleringen inte syftar till att avreglera nationalstatens regler förstås. Lagstiftning på EU-nivå. Samspelet mellan negativ och positiv integration är på många sätt en central ideologisk skiljelinje inom EU. Av två skäl lutar EU-samarbetet åt avreglering och negativ integration. För det första, EU-fördraget, operativsystemet om man så vill, är inte neutralt i förhållande till valet mellan marknadsreglering eller avreglering. Även om fördragets mål och uppgifter breddats sedan 1957 är det huvudsakliga uppdraget fortfarande upprättandet av en gemensam marknad. Tullar och restriktioner är förbjudna mellan medlemsstaterna. Av fördraget framgår att EU ska kännetecknas av att hindren för fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital avskaffas mellan medlemsstaterna. För det andra, beslut om positiv integration kan i praktiken enbart fattas inom ramen för EU:s lagstiftningsprocess, vilket ytterligare försvårar reglering på överstatlig nivå. Hindren i beslutsprocessen är många. Inom kommissionen finns olika uppfattningar och rådet består av 28 medlemsstater med stora ekonomiska och institutionella skillnader. Europaparlamentet har 751 parlamentariker med allt mer skilda politiska värderingar. Turerna i lagstiftningsärendena kan bli många. I sammanhanget bör även betonas att storlek har betydelse. Det är skillnad på Malta och Tyskland. Även om EU:s institutionella regler slätar ut skillnaderna något. Men positiv integration är inte enbart svårt på grund av snåriga politiska beslutsprocesser. Intressemotsättningar och ideologiska motsättningar mellan medlemsstaterna kan också förhindra processen. En del regeringar vill se mer marknadsreglering, andra mindre. Motsättningarna kan även bero på olika nivåer i ekonomisk utveckling eller skillnader i administrativa och institutionella strukturer. Även intresset av gemensamma åtgärder varierar och varje fråga skapar nya lojaliteter mellan medlemsstaterna. I samhällsuppdraget ska man vara medveten om att EU:s politiska beslutsprocesser har många fallgropar. En stark konsensuskultur präglar medlemsstaterna i rådet. Med fler medlemsstater har den politiska beslutsprocessen blivit tyngre. Det kan vara besvärligt att enas ju fler man är. Vart är EU på väg? I samhällsuppdraget är bilderna av EU-samarbetet inte entydiga. Det kan vara både ett tak eller ett hot mot samhällsvärnen. Precis som i nationalstaten pågår en ständig kamp mellan olika intressegrupperingar om EU-samarbetets användningsområde. Populismens framväxt är en allvarlig utmaning för EU-samarbetet. Inte minst i Ungern och Polen. Men även i andra länder växer krafter som vill nedmontera samhällsvärden nationellt och balansera om EU-samarbetet. Dessutom har en av de största medlemsstaterna, Storbritannien, lämnat EU. Det kommer förmodligen att bli en komplicerad skilsmässa som pågår under lång tid. Till detta kommer att ekonomiska och politiska obalanser inom eurosamarbetet fortsätter att vara stora. De stora migrationsströmmar som vi inte ser slutet på har också visat sig vara en stor utmaning. EU-samarbetet nyttjas ofta för att lösa medlemsstaternas nationella problem. Vissa frågor har visat sig vara svåra att hantera tillsammans. Exempelvis den gemensamma flyktingpolitiken som sprack i samband med att migrationsströmmarna blev större. Hur coronakrisen våren 2020 påverkar EU-samarbetet återstår att se. Även framgångarna för EUs egna integrationsprocesser kan beskrivas som ett problem. Strukturellt måste medlemsstaterna stå upp för egna intressen. EUs institutioner har till uppgift att värna de europeiska intressena. Slutar medlemsstaterna att agera egennyttigt riskerar beslutsprocesserna också att bryta samman. Balansen mellan egen och gemensam nytta är avgörande. Hur EU-samarbetet ska användas för att flytta fram de svenska fackliga positionerna har varit oklart. Mycket av det fackliga EU-arbetet har handlat om att försvara den svenska kollektivavtalsmodellen från EU-reglering. Samma sak gäller för välfärds- och skatteområdet. I samhällsuppdraget finns det anledning att fundera på hur en offensiv EU-agenda kan utvecklas. Förväntningarna på EU-samarbetet varierar mellan olika samhällsgrupper i olika länder. På det lönepolitiska och sociala området finns starka spänningar. I Östeuropa är de nationella kollektivavtalsmodellerna svaga. Lönerna är låga och välfärdssystem saknas nästan helt. Förväntningarna på lagstadgade europeiska lägsta löner och en kollektiv arbetsrätt är därför stora. Liknande idéer finns hos mer federalistiskt orienterade fack i Sydeuropa. Svenska och nordiska fack hävdar medlemsstaternas autonomi. I Norden vill man inte se någon lagstiftning om löner på EU-nivå. Priset på och villkoren för arbete bör framförallt regleras mellan de som köper och säljer arbete. Kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare ska vara normen. Om löner och arbetsrätt blir en europeisk fråga riskerar arbetsmarknadens parter att förlora kontroll över arbetsmarknaden. I samhällsuppdraget måste man vara medveten om att den kollektiva självregleringen riskerar att urholkas med ökad överstatlig reglering och minskat förhandlingsutrymme för parterna. EUs politik har länge bedrivits längs två linjer. Den ena att EU hela tiden skulle växa med nya medlemmar och den andra var ett ständigt fördjupat samarbete. Principerna om breddning och fördjupning står i konflikt med varandra och har nu gett återverkningar på samarbetet. I samhällsuppdraget måste EUs kapacitet till lösningar betonas. Sverige kan inte ensamt hantera klimatutmaningarna. Många frågor kan endast lösas tillsammans med andra. EU är i den bemärkelsen oerhört viktigt. Alternativen till EU kan aldrig vara inte EU. I samhällsuppdraget frågar vi oss istället vilket EU vi vill ha. Hur kan vår samverkan med andra, inte minst våra fackliga vänner i Europa, främja fackliga intressen och skydda våra samhällsvärden?